Varför är ni rädda? Har ni ingen tro, säger Jesus. Ja, det är mäktiga krafter i rörelse när Jesus gör under. När Jesus stillar stormen och de andra berättelserna som vi möter i gudstjänsten är alla exempel på hur Jesus visar sin dubbla natur. Både sin gudomlighet genom att göra under och sin mänsklighet genom att finnas mitt ibland oss. Vi har kommit in en bit i Markus evangeliet nu. Jag tror det är fjärde predikan som handlar om Markus evangeliet. Och nu är det underverken som tar plats. Både underverk med naturkrafterna som när vinden och vågorna stillades och de mirakulösa botandena kännetecknas av enkelhet. Av att de utfördes öppet och offentligt. Ofta skedde de i samband med ett tillfälligt möte eller efter ett önskemål. Underverken var inte mystiska handlingar som utfördes bara för att tillfredsställa människors nyfikenhet eller för att förbrylla. Underverken var alltid till hjälp för andra. Ibland direkt på ett fysiskt sätt och alltid på ett andligt sätt. Låt oss fortsätta in i Markus evangeliet och titta lite grann på den besatte och svinajorden som vi nyss hörde Ingela läsa ur Markus evangeliet. Jesus han beger sig in i ett icke-judiskt område där det bor mest hedningar. Gerasenerna var troligtvis icke-judar eftersom de hade en stor svinjord. Grisar är ju orena djur för judar. Och eftersom Jesus åker till just detta område, befriar mannen från den orena anden och sen direkt lämnar området, så verkar det som Jesus enda syfte var att träffa just denna man. Mannen var besatt av en oren ande eller en demon. En demon är en fallen ängel. Bibeln beskriver inte jättetydligt djävulens och demonernas ursprung, men man brukar resonera som så att Satan var en ärkeängel som hette Lucifer och som gjorde någon form av uppror mot Gud och därför kastades ner på jorden och tillsammans med de änglar som stöttade honom. Förmodligen var det den besatte mannen en del av det lokala samhället innan han blev besatt med den orena anden. Folk i hans närhet visste inte hur de skulle hantera honom eller hur man skulle bota honom, så därför stötte man ut honom. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Mitt namn är Legion eller Legion, säger demonen i mannen. Och han verkar ljuga. Legion är inte ett namn, utan det är en militär enhet om cirka 6000 soldater. Att demonen inte säger sitt namn utan istället en militär enhet kan betyda att han vill trotsa Jesus och visa att han är redo för strid. Att demonen anger en så stor siffra kan också betyda att mannen är besatt av väldigt många demoner och att han lider väldigt stora problem. De orena andarna i den besatte mannen förstod att Jesus hade makt över dem och de vädjade därför till honom om att han inte skulle skicka iväg honom till en plats där han inte längre kunde plåga någon. Jesus gjorde så, han tillät dem att inte bli vägskickade utan han skickade andarna så de for ut ur mannen och in i svinen och hela jorden störtade ner för branten i sjön. Ganska direkt efteråt så steg Jesus i båten och mannen kom fram till honom och bad honom om att han skulle få följa med Jesus. I kontrast till den övriga lokalbefolkningen som ville köra iväg Jesus så ville den besatte mannen, eller före detta besatte mannen, följa med Jesus. Och visst är det viktigt att studera och lära sig mer om Jesus, men att predika evangeliet är ändå viktigare. Så Jesus sa, gå hem till de dina och berätta för dem vad Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig. På Jesu tid gjorde man inte någon skillnad på naturliga och övernaturliga händelser. Eftersom skillnaden mellan naturligt och övernaturligt inte fanns. Den var helt enkelt inte uppfunnen. Jesus var känd för att göra under, och med det menade man mäktiga handlingar och kraftgärningar. Varje gång en människa blev frisk från en sjukdom såg man det som ett resultat av Guds kärlek. Det underliga med Jesus var att han inte botade på ett annat sätt än andra, utan han kunde förmedla så mycket av Guds kraft att många människor blev botade även från svåra sjukdomar. Det är först på senare tid, modern tid, som vi har gjort den här uppdelningen i vad som är naturligt och vad som är övernaturligt. Och det har också gjort att många människor har svårt att tro på Gud. Men tänk egentligen om det inte är det att man har svårt att tro på Gud, utan istället att man har svårt att tro på den moderna kluvenheten mellan det övernaturliga och det naturliga, att det är det som är svårigheten. En viktig fråga är då om Gud kan stå bakom särskilda händelser utan att för den skull bryta de naturliga sammanhangen. Kan Gud visa omsorg och kärlek i tillvaron genom att agera och vara kraften bakom det som sker? En särskild omtanke från Guds sida varje gång Gud följer en sparv till marken och varje gång ett barn föds. I så fall kan vi se Gud som aktiv när det första livet uppstår på jorden, när den första människan blir till och när barnet i Betlehem föds. Inget av det här sker på ett sätt som bryter mot naturens processer, utan tvärtom med hjälp av dem. Likväl är detta Guds under i olika tider. När vi ser varje seger för liv och kärlek som ett verk av Gud utan att naturens lagar bryts, så kan vi se Jesu helande på samma sätt. Jag tror att Gud kan verka genom naturens processer utan att därigenom bryta naturens lagar. Under är då underbara manifestationer av Guds kraft. Detta synsätt förutsätter inte att allt i Bibelns berättelse skedde bokstavligt. Vi behöver en bibelsyn som medger att evangelisterna kan överdriva, att berättelsen om Jesus kan ha utvecklats och att Bibelns författare tolkar skeende just utifrån sin egen syn och sin egen tid. Vi kan tro att Jesus gjorde en människa frisk även om sjukdomen inte berodde på onda andar, och att uppgiften om att svinen kastades i sjön inte behöver vara bokstavlig. Om vi släpper den här uppdelningen mellan naturligt och övernaturligt, kan många fler av oss helhjärtat be för att människor ska bli helade och att mänsklig gemenskap kan bevaras och stärkas. Vi kan också med full ärlighet och energi be till Gud för världens framtid, och vårt hopp står till att Gud kan besvara vår bön på många olika sätt. Men inte genom att bryta in i världen och göra våld på den, utan genom att verka för liv och läkedom. Tillbaka till Markusevangeliet. Synagogsföreståndarens dotter och kvinnans blödningar. Inom parentes är det en ganska ovanlig del i Markusevangeliet, för den berättas rakt hela vägen. Här är den parallellberättelsen som skjuts in i texten. När Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Det är alltså precis innan den här händelsen med de onda andarna. Medan han var där vid sjön kom det dit en synagogsföreståndare vid namn Jairus. Då han såg Jesus kastade sig för hans fötter och bad enträget: "Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon kan räddas till livet." Och Jesus gick med. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Och där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit värre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från det onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig ihop och frågade: vem rörde mina kläder? Lärjungarna sa: du ser väl hur folk tränger sig på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner framför honom och talade om hur det var. Han sa till henne: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från det onda. Medan han ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem: din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter ni? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut dem allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kum. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta om det som hade hänt. Sen sa han åt dem: ge flickan något att äta. Ja, återigen är det Jesu handlande som står i centrum, att hjälpa enskilda, inte väcka uppmärksamhet. Han talade till och med om att förbjöd dem att berätta om det här, som står i centrum för texten. Och det är ingenting i texten som bryter mot naturens processer, utan allt det Jesus säger kan faktiskt ske idag också. Och så har det varit länge, men och det är egentligen kanske först på 40- och 50-talen, förra århundradet, 1900-talet, som attackerna från vetenskap och modernitet gjorde att kyrkan inte riktigt, den var inte trovärdig längre. Den tappade därför mycket respekt som man tidigare kunde räkna med från flertalet svenskar. Om vi idag istället skulle sluta dela upp världen i naturligt och övernaturligt, kan det hjälpa många människor i det sekulära Sverige att finna en livsmening. Ett liv i Jesu efterföljd med kärlek till medmänniskan och skapelsen, naturen i centrum för andlig inspiration och i en förenklad teologi, kan det bli verklighet. En förenklad teologi om till exempel förundran, livsfrågor, gemenskap, kultur och tro på den enda guden. En teologi som jag nämnde vid min förra predikan när jag pratade om barns rätt till andlig utveckling, som Lars H. Gustafsson har formulerat i en så kallad kronbladsteologi. För några veckor sedan var jag uppe på Teologiska högskolan och var med när vi installerade en ny professor i östkyrklig teologi. Och det kan man ju undra sig varför Ekumeniakyrkan inrättar en professur i östkyrklig teologi. Men det är nämligen så att det inte bara metodistkyrkan, baptister och missionskyrkan, alltså nuvarande Ekumeniakyrkan, som utbildar sina pastorer och präster på TOS. Svenska kyrkan har ju också utbildat där. Sissi har gått där, präst i Svenska kyrkan. Och numera har man börjat utbildning av då östkyrkliga präster också på Teologiska högskolan. Samuel Rubensson är professor i Lund i kyrkohistoria. Han hade en spännande installationsföreläsning där han beskrev kyrkohistorien på ett lite annorlunda sätt. Han beskrev det som en flod där alla biflöden samlas upp för att till sist rinna ut i en enda flodfåra in i evigheten. Den här bilden ger oss enhet och inte splittring som den vanliga kyrkohistoriska metaforen brukar ge. Den om ett träd som grenas ut i mängder av grenar och vi blir fler och fler grenar. Han sa naturligtvis att bilder har alltid sina begränsningar, men han menade kanske att det snarare var på det sättet att kyrkan går mot en ökad enhet, att den går mot en ökad splittring. Han tog som exempel också den här delningen mellan katolska och ortodoxa kyrkan från 1054 som ett exempel på att vi inte riktigt kan förstå de här orsakerna till att man har delat upp kyrkan alla gånger. Det var naturligtvis påvens ställning i kyrkan och andra maktpolitiska frågor som var i centrum för den konflikten som var mellan katoliker och ortodoxa. Men det som utlöste den splittringen, det var en fråga som kallas filioque-frågan. Och den handlade om den helige ande. Om den helige ande utgick enbart från Gud Fader, eller om den helige ande utgick både från Gud Fader och Sonen. Ni hör att det är en väldigt stor motsättning mellan de här frågorna. Om det bara en helig ande bara kommer från Gud Fader, eller om han kommer både från Sonen och Gud Fader. Och jag tänker att idag, om vi skulle ha en konflikt om det idag i våra kyrkor, så jag tror knappt att det skulle utlösa en tusenårig konflikt i alla fall. Det är väl lite grann det här med att läsa Bibeln i vår tid. Vad betyder den för oss idag med den kunskap som vi har idag? Vi pratar inte om att vi driver ut onda andar när vi botar människor från sjukdomar. Men vi botar människor från många fler sjukdomar idag än vad man gjorde på Jesu tid. Idag så lever vi ju med många olika gudsbilder. Nästan lika många som det finns individer kan man tro när man hör hur olika människor tänker om Gud. I radioprogrammet Teologiska rummet som jag lyssnar på härom veckan så beskrev man vår tids religion med termer nonaism. Och vad är då nonaism? Ja, nonaism, det skulle vara att väldigt många människor i vår tid säger att man tror på något. Men man tror inte för den skull på alla delar av alla berättelser som finns i det kristna sammanhanget. Och då är det frågan om vem som definierar, vem som är troende och vem som är icke-troende. Ja, vi kanske är jättebra i kyrkan just på att definiera bort människor ifrån tro, fast de faktiskt har en tro. Det är bara det att man inte tror att det gick till bokstavligt på det sättet som det nämns i Bibeln. Men att det inte gick till bokstavligt betyder ju inte att det inte gick till andligt på det sättet. Svinaherden, eller svinajorden och den besatte, han blev botad. Men det kanske inte gick till på det specifika sättet med att det onda for in i grisarna som störtades ner i stupet. Men frisk blev han. Det är intressant att människor som intellektuellt sett har svårt att omfatta tron på en personlig teistisk Gud ändå kan känna så stort behov av religionens former, riter och berättelser. För att inte tala om religionen som inspirationskälla för socialt och politiskt handlande. Ur en synvinkel är det kanske inte så konstigt. Religionen har, utom i modern tid, aldrig varit en privat angelägenhet för några få individer. Eller enbart handlat om individuella trosföreställningar utan relation till det omgivande samhället. Istället har religionen alltid genom historien varit och är fortfarande i många delar av världen en integrerad del av kulturen. Ett sätt att uttrycka och bearbeta frågor om människans existens och liv i den värld och hennes plats i förhållande till en större verklighet som hon anar utifrån rådande förutsättningar, världsbild och kunskapsläge. Först i vår tid uppstår allvarliga konflikter mellan tro och vetande. Kan det vara så att det är en av teologins viktigaste uppgifter att försöka överbrygga de motsättningarna mellan tro och vetande, inte att förstärka dem. En traditionell teistisk gudsbild med sin starka dualism mellan skapare och den skapade har stora nackdelar i en värld där liv och skapelse behöver förenas och försvaras mot rovdrift och utsugning. Av dessa och andra skäl finns det många teologer från olika kyrkor och samfund som idag försöker hitta andra vägar för att beskriva Gud. En del beskriver sina tankar som panenteism, och det ordet det betyder allt i Gud och innebär att världen ryms i Gud och får liv av Gud samtidigt som Gud är världen. Panenteismen är inte detsamma som panteism, eftersom Gud enligt panenteismen också verkar i världen och är något mer än världen. Det är inte heller det som brukar benämnas deism, där Gud bara startade allting och sen inte gjorde någonting mer. För Gud agerar ju. Det finns ingenstans utanför Gud där världen kan existera. Därför tänker man sig att allt skapas inom Gud. Gud skapar mer som en kvinna, där det nya livet formas inom henne, och mindre som en man som ger liv åt något som växer utanför honom. Med en panenteistisk syn står Gud inte heller över världen och är inte opåverkad av den, av det som händer. Gud kan aldrig sätta sig över världen och inte heller överge den. I dagarna, jag tror det är på måndag, så diskuteras dessa och andra frågor på vår teologiska högskola i Stockholm på ett seminarium som heter Bortom det övernaturliga. Och vi är inte ensamma om att diskutera det här. Påven Franciscus den första frågar i sin klimatencyklika följande frågor. Vad är syftet med våra liv i denna världen? Vad är målet med vårt arbete och alla våra ansträngningar? Vad behöver jorden av oss? Eller om jag hämtar orden från en nattvardsmässa som biologen Stefan Edman har skrivit i sin senaste bok som heter Mot alla odds. Den boken tillsammans med Markus evangeliet och också en bok av Lundateologen Sven Hillert som heter Tro i hållbar utveckling är mina huvudsakliga inspiratörer till det jag har sagt idag. Nattvardsmässans ord: jag är barn av kosmos, av alltets Big Bang, materiens dans naturlagstyrd, den stora gåtan hemlighetsfull. Vi häpnar och tänker, kan det bara vara en slump, myllret av liv som fyller vår jord? Finns någon där ute som bryr sig om oss i miljarder år? Av skapande kraft, vi undrar vi människobarn. Ibland är det svårt att tro, men vårt hopp är en kärlek som vill att världen finns till. Våra evangelister som Markus beskrev Guds ingripande med sitt språk och sin förståelse av världen. Idag måste vi försöka beskriva det med vår tids språk. Diktade förr och nu fångar ofta Guds handlande på ett underbart sätt. Ta två stycken exempel från Nobelpristagaren Thomas Dronströmer. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: skäms inte för att du är människa, var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig och det blir som det skall. Eller det som brukar kallas ekologins höga visa, hämtat ifrån Saltaren: du vattnar bergen från dina salar, jorden mättas av den frukt du skapar, du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst, så framalstrar du bröd ur jorden och vin som glöder människans hjärta, så gör du hennes ansikte glänsande av olja och brödet styrker människans hjärta. Hur mångfaldiga är dina verk, o Herre. Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Ja, visst är Guds handlande ett verkligt under. Amen.